Ja, dagens tema är ju trons kraft och jag brukar välja att hålla mig till kyrkoårets bibelverser som vi ska faktiskt läsa, alla fyra som finns föreslagna. Johannes 9 börjar vi. När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födseln. Hans lärjungar frågade, Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar eftersom han föddes blind? Jesus svarade, det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar ska uppenbaras på honom. Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan verka. När jag är i världen är jag världens ljus. När han hade sagt detta spottade han på marken, gjorde en deg, eller en lera, av saliven och strök den på den blindes ögon och sa till honom, gå och tvätta dig i dammen Siloam. Ordet Siloam betyder utsänd. Då gick han dit och tvättade sig och när han kom tillbaka kunde han se. Jesus sa ju här, natten då ingen kan verka. Vad betyder det? Jag tror att vi har svaret i predikaren 9 och vers 10. Allt vad din hand kan göra, gör det med kraft. Ty i graven dit du går kan man inte verka eller tänka och där finns ingen kunskap eller vishet. Dagen här, det är alltså vår livstid. Den begränsade tid som vi var och en får här på jorden. Han är blind. Eller han är sjuk. Han måste ha syndat. Eller också är det en generationssynd, sa lärjungarna. Och samma tankar finns idag. Att sjukdom måste bero på synd. Men Jesus han förkastar och avfärdar båda alternativen här. Visst är det så att vi kan leva på ett sätt som inte är bra så att vi blir sjuka. Vi kan åsamka oss själva sjukdom. Och personlig synd kan vara orsak till sjukdom. Men vi vet ju också att i allmänhet är det så att sjukdom och åldrande och död drabbar oss alla. Och det är på grund av syndafallet. Och Gud sa något intressant till Mose i andra Mosebok 4:11. Det var när Mose inte ville lyda Gud och tala. Det Gud bjöd honom att tala. För han sa, jag har en trög tunga. Och då svarade Gud, Herren sa till honom, vem har gett människan munnen och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Så sopar Gud undan ursäkterna som Mose kommer där. Men vi fortsätter läsa i Johannes 9 i vers 24. Då är det fariseerna som kallar för andra gången till sig mannen som hade varit blind och sa till honom, ge Gud äran, vi vet att den mannen är en syndare. Tala sanning, säg sanningen, menar de. Han svarade, om han är en syndare vet jag inte, men ett vet jag, att jag som var blind nu ser. De frågade honom, vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade, jag har redan sagt er det, men ni har inte hört på. Varför vill ni höra det en gång till? Kanske ni också vill bli hans lärjungar. De hånade honom och sa, det är du som är hans lärjunge. Vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte. Han svarade, ja, det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är och han har öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den mannen inte vore från Gud kunde han ingenting göra. De svarade, du är helt och hållet född i synd och du undervisar oss. Och det drev bort honom. Jesus fick höra att de hade drivit bort honom och när han fann honom sa han, tror du på människosonen? Det finns lite olika översättningar här. Men i grundtexten står det väl det som King James också översätter. Tror du på Guds son? Han svarade, vem är han, Herre? Tala om det så att jag kan tro på honom. Jesus sa, du har sett honom. Den som talar med dig, han är det. Då sa mannen, jag tror, Herre. Och han tillbad honom. Den här blinde, före detta blinde mannen, hade ju förstått att Jesus var en profet. Men nu fick han mer ljus och insikt. Guds son, det är Messias som har botat mig. Och ett ännu större under hände ju här, ett frälsningsunder. Jesus sa, till en dom har jag kommit i världen för att de som inte ser skall se och för att de som ser skall bli blinda. Här talar ju Jesus om en annan blindhet, den andliga blindheten och andligt mörker. För de som inte trodde på Jesus, de var andligt blinda därför att de vägrade bekänna sin synd och sina synder. Hur bra fysiska ögon man än hade och kanske aldrig behövde glasögon hela sitt liv, så var de ändå andligt blinda. Det finns en bakgrund i Gamla testamentet till det här som jag tror har betydelse. Och jag tyckte det var intressant när den här texten var föreslagen just idag. För jag studerade lite om just det här Siloam, dammen som mannen fick gå till för ett tag sedan. Så att jag vill ta upp det lite här. Från Gamla testamentet, Jesaja bok och kapitel 8. Sammanhanget här handlar om att Nordriket Israel, de hade sökt hjälp hos Damaskus kung i Syrien istället för hos Herren. Och nu var det Sydriket Juda som hade sökt hjälp och ville ha allians med Assyrien istället för att lita på Herren eller söka Guds hjälp. Man litade alltså på människors hjälp mer än på Guds hjälp. Det är det handlar om här. Och då säger Herren i vers 5 där. Herren talade åter till mig. Han sa, detta folk föraktar Siloams vatten som flyter så stilla och jublar över Resin och Remaljas son. Det här var kungar. Se därför ska Herren låta den väldiga flodens vattenmassor komma över dem, nämligen Assyriens kung med all hans härlighet. Den ska stiga över alla sina breddar och täcka alla sina stränder. Den ska tränga in i Juda, svämma över och utbreda sig så att den når ända upp till halsen. Med sina utbredda vingar, här syftar profetian på arméer alltså, skall den täcka ditt land i hela dess vidd, Emanuel. Här liknas alltså Assyriens armé eller arméer vid floden Eufrats väldiga vatten som svämmar över när de intog hela landet. Floden Eufrat, den beskrivs som våldsam, stark, häftig, snabb, överfylld och går inte att styra. Det var alltså en bild på Assyriens eller världens regering och styre. När ogudaktiga människor styr med sin kraft och styrka. Det ser väldigt mäktigt och starkt ut i människans ögon. Man föraktade Siloams vatten, säger Herren. Silo eller Siloam, det var en liten bäck som rann från Sions berg och bildade en damm. Och invånarna i Jerusalem var beroende av det här vattnet. Siloams vatten beskrivs som en mild, stilla, långsam, fridsam och söt, riklig ström. Och vi förstår av den här bildspråket att det är en bild av Guds goda och nådefulla styre, eller Guds evangelium. Det kan synas svagt i människors ögon och föraktat. Siloam betyder ju utsänd eller sänd, läste vi. Och vi vet att Jesus var utsänd. Ty så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son. Jesus var sänd från himlen. Siloams vatten är alltså här en bild, en gammaltestamentlig bild på den helige ande och på Jesus som herre och kung. Han som är mild och ödmjuk i hjärtat. Det sa han själv, Jesus. Och Siloams vatten, det rann ner i Josafats dal. Och Josafats dal kallas ju också domens dal i profetian. Vi läser i Joel 3 och vers 12. Låt hedna folken resa sig och dra ut till Josafats dal. Ty där ska jag sitta till doms över alla hedna folk häromkring. Det här är ju en beskrivning av det vi kallar Harmageddon eller slutstriden. När många vänder sig mot Israel och alla folk står där vänder sig mot Israel. Och Jesus sa till den blinde mannen, till en dom har jag kommit i världen. Jesus kom för att frälsa och rädda oss från domen. Ge oss andlig syn och ljus. Men hans framträdande innebär ju alltid ett åtskiljande, en uppdelning, vad man väljer. På lövhyddohögtiden i Israel, där hämtade prästerna alltid vatten just i Siloamdammen. Och det beskrivs att de skulle fylla bägaren så att vattnet flödade över. Och så bar prästen det här till templet i Jerusalem och hällde ut det på offeraltaret. Medan folket sjöng lovsången som kallas Hillel. Och det är psalmerna 113-118 i psalmboken, i saltaren. Och det är intressant att läsa, det läste jag på nätet. Och jag hade nästan glömt bort det, men jag har ett minne av när den här artikeln stod i kristen media att Siloamdammen återupptäcktes år 2004, alltså bara 15 år sedan. Då återupptäcktes den i Jerusalem när ett avloppsrör i området behövde repareras. Och en arkeolog stod i närheten och såg på. Han såg att två trappsteg kom i dagen och det visades sen att det var just där som den dammen var på Jesu tid, alltså Siloamdammen. Och vi vet ju att sådana här arkeologiska fynd pågår ofta i Israel som bekräftar bibelordet. Och Jesaja 12 och vers 3, det läser vi: med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor. På den dagen ska ni säga, tacka Herren, åkalla hans namn. Gör hans gärningar kända bland folken, förkunna att hans namn är upphöjt. Och vi vet ju också i Johannes 7, det står att Jesus stod på sista dagen i högtiden, och det var ju just lövhyddohögtiden, när han ropade ut, om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Så när Jesus skickar den blinde mannen till Siloam, då tror jag att det var ett mycket starkt profetiskt budskap i hela den här uppmaningen, som talade om vem Jesus är. Han som är den levande källan, kraftkällan, som ger blinda syn och döper i heligande. Förkastad av människor, skrev Petrus, men utvald och dyrbar inför Gud. Och andens uppfyllelse, det är ju det som är trons kraft, som vi behöver och är beroende av för att vara Jesu efterföljare och vittnen. Den blinde mannen, han fick sin syn därför att han trodde på Jesu ord, läste vi. Kraften är Guds, det är inte vår, det är inte människans. För levande tro är en Guds gåva, säger Bibeln, det vet vi. Som gör att vi kan förtrösta på Gud. Gud kallar, vi väljer, och trons kraft får vi av Gud som svar på vårt ja till honom. Det är skillnad att tro på sin tro eller att tro på Jesus. Det beror på vart man riktar tron. Den som tror på sin tro, så att säga, kan få för sig att man kan göra under och tecken när man själv vill. Men den som tror på Jesus är beroende av hans ledning, av Guds ledning och Guds vilja. Och accepterar Guds svar, både om det är ja eller nej eller inte än. I Matteus 7 och vers 22-23 läser vi där Jesus säger: många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har inte vi profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar? Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen: jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Det går alltså att göra under och tecken i Guds namn eller med hjälp av Jesu namn, utan att äga den trons kraft i lydnad till Jesus. För äkta tro visar sig ju i lydnad. Jesus uppmanade den blinde att gå till Siloam och tvätta sig. Han lydde och han fick sin syn. Han var blind från födseln. Och det är också en bild på att vi alla föds med samma natur som Adam och Eva. En fallen natur, det är det som gör att vi syndar, alla människor. Vi är andligt blinda. Och ett Guds under måste ske för att våra andliga ögon ska öppnas. Hjärtats ögon, som det också kallas. Jesus gjorde ju en deg, står det, av lera och strök på mannens ögon. Och det där finns det nog många tankar om och förklaringar. Och det kanske är rätt alla förklaringar, för det betyder något särskilt, men det låter ju märkligt. Men om man då går tillbaka först och främst och tänker på att det står att Gud skapade människan av jord. Det tänker vi inte så ofta på kanske, i alla fall inte jag. Jag är nästan studsen när jag tänker till på det. Hur vi är skapade, hur Gud gjorde. Men det står så: och han som skapade människan av jord, han är nu den som använder jord för att bota den blinde mannen. Så fick han gå insmord i lera i ansiktet, över sina ögon. Hur kul var det att gå där? Och säkert måste han ha hjälp för att ta sig till dammen, för han kunde ju inte se än. Bli en dåre för att bli vis, skriver Paulus om i 1 Korintherbrevet 3. Men också att den här världens visdom är dårskap inför Gud. Kanske tänker jag beröringen av Jesu händer är det viktigaste här. Han kunde inte se Jesus, men han kunde känna hans beröring. Han rörde vid mig. För det var ju inget speciellt i vattnet i dammen, det var ju ingen magi. Det var Jesus som gjorde undret. Det var han som helade. Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som är född blind, sa mannen frimodigt till fariseerna. Och vi kan också läsa om att de äldste stadgar som fariseerna följde, där förbjöds läkarbehandling om det inte var livsfara. Så förbjöds det. Det var förbjudet på en sabbat. Och vi vet ju att Jesus ofta gjorde under på sabbaten. Och likadant så fick man inte göra eller knåda en deg. Och detta var en synd då för fariseerna. Och naturligtvis vill Jesus också med detta tala om för dem hur fel det blir när människors regler och lagar sätts över Guds bud. Paulus uppmanar oss att kämpa trons goda kamp. Det är en av texterna också idag. Och det är från 1 Timoteusbrevet 6, men vi börjar i vers 10. För vers 10 talar om vad den trons goda kamp inte är. Så kommer vi in i sammanhanget där i texten. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du Guds människa, håll dig borta från sådant. sträva efter stora manifestationer och under och tecken? Nej. Inte ens det ska vi sträva efter om det är underbart. Det är underbart när Gud gör under. Men det står att vi ska sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, alltså förtröstan på Gud, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Så kommer orden, kämpa trons goda kamp. Och det står i pågående form som det ofta gör i Nya testamentet. Det är bara inte ibland eller någon gång, utan var kämpande. Lev i trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Det skrev ju Paulus till Timoteus det här, men det gäller ju lika mycket oss alla. Så vi förstår här att kraften, Guds kraft, trons kraft, den handlar först och främst om att förändra oss inifrån. Förändra och fostra och forma våra liv. Och den tron, den är inriktad på eviga värden. Det eviga livet. Sök att vinna det eviga livet som du är kallad till, skriver Paulus. Inte att vi strävar efter jordiska rikedomar. Och det finns många falska lärare idag där man säger och uppmanar kristna att starta företag och göra affärer och tjäna pengar. För Guds rikes skull, säger man, för då låter det ju bättre. Men tvärtom varnar Guds ord för det. Det är inte det som vi ska sträva efter. Utan vi får be till Gud, för han kan förse och leda oss. Och han vill leda oss på alla områden, det vet vi. Trons kamp måste ju alltså utkämpas med Guds kraft. Och Petrus första brev, kapitel 1 och vers 5, där skriver Petrus med Guds makt. Och ordet här, dynamiskt, det är det som dynamit kommer ifrån. Det är mäktig kraft alltså. Med Guds kraft eller makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Ja, det vill säga när Jesus kommer tillbaka och vi förvandlas. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Och i Kolosserbrevet 1 och från vers 28, där skriver Paulus, honom, alltså Kristus, predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet. För att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Vad menar Paulus där? Ska vi bli fullkomliga? Det är ju bara Gud som är fullkomlig. Ja, när det gäller fullkomlig i Kristus, då handlar det om att vi är helt överlåtna till honom. Och lever i lydnad till honom. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, skriver Paulus. Hans kraft som verkar mäktigt i mig. Och så ger Gud sin kraft till den uppgift som han kallar oss till. Eller leder oss in i. För äkta tro får ju alltid konsekvenser i utgivande. Annars är tron död, läser vi i Jakobs brev. Men det är aldrig tvärtom. Ingen blir rättfärdig genom laggärningar. Så det börjar aldrig i gärningar, men det får en tronskraft, får ett utflöde och konsekvens. Och vi kan säga till varandra ibland, åh, att du orkar tjäna Gud som du gör. Att ni orkar. Ja, men så är det ju att när vi är i Guds vilja, i den uppgift han leder oss in i, så ger ju han den kraft som vi behöver. Men vi kanske inte förstår hur någon annan klarar av den där uppgiften. Därför att den är inte jag kallad till. Och så där är det att Gud förser var och en med kraft. Men vi kan bli trötta ibland. Även om vi är i Guds vilja. Jag vill berätta om en händelse på 90-talet. Janne och jag tjänade då i Gileadkyrkan i Göteborg. Vi hade den som kallas, eller var ansvariga för den öppna kyrkan. Helt startat på Guds tilltal. Och vi hade hållit på i 4 år ungefär. Med många timmar bön, öppen kyrka för bön på dagarna. Vi hade soppa för hemlösa och utslagna och ensamma varje tisdag. Och annan evangelisation på Bålskrokstorget och runt i området. Och vi hade undervisning varje dag. Men den här dagen, då kände jag låg på knä i bön i lilla salen i kyrkan. Och så kände jag mig alldeles tom. Helt tom. Helt kraftlös. Och jag såg genom kyrksalen ut, för dörren stod öppen. Jag såg genom kyrksalen på dörren som ledde ut till entrén. Och så tänkte jag, nu skulle jag kunna gå ut härifrån och aldrig återvända. Jag kände mig så helt tom och kraftlös, andligt sett alltså. Men jag gjorde inte det, utan jag var bara stilla i bön och då får jag se en syn för mitt inre. Och jag ser liksom uppåt, jag ser hur mörka moln, som de mörkaste åskmoln, väldigt skrämmande såg det ut, torna upp sig och samla sig på himlen och det blev allt mörkare. Och när jag såg på det där så hör jag en maning, jag upplever en maning inom mig, se uppåt. Och då liksom befann jag mig mitt i kyrksalen. Och när jag såg uppåt och såg jag att det var en öppning i molnen, bland molnen där. Och jag förväntade mig då att det skulle komma in ljus eller att solen skulle skina in. Men det var natt och mörkt. Men när jag såg upp, då såg jag att det var fullt med stjärnor på himlen. Och då hör jag en röst. Jag hör andens röst eller Jesu röst. Alltså Gud tala. Och det är en av de gånger som jag har hört det tydligt och klart. Ge inte upp nu. Fortsätt du bara. För det kommer det jag har lovat. Väckelsen kommer. Och när den där orden, när jag hörde de där orden, då fylldes hela mitt inre. Hela mitt inre fylldes av en sån där riktig segerförvissning. Och glädje och frid och förnyelse och kraft. Alltså jag bara jublar inom mig. För jag visste, det var Gud som talade. Och han är trofast sina löften. Och vi ser ju idag i Sverige en och en och ibland flera som kommer till tro. Men jag tror på en speciell nådatid från Gud. Men jag tror också utifrån det Gud har visat att det kommer genom nöd och svårigheter och tårar. Men då vet vi att då verkar Gud desto starkare många gånger. Så det vill jag också dela med er. Den här stunden efter gick naturligtvis mina tankar till Abraham. Som han hette då, ja. Första Mosebok 15:5. Och vi hörde inledningen där, men jag läser det igen här. Sedan förde han honom ut och sa, alltså Gud förde ut Abraham och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren. Och han räknade honom det till rättfärdighet. Alltså Abraham trodde på det Gud sa och han trodde också att Gud är mäktig att göra och uppfylla det han säger. Det handlar tron om. Och det blev så. Och det pågår än. Asaf som har skrivit psalm 73 som också finns i dagens texter. Han kände sig också uppgiven och kraftlös den här tiden. Och det var på grund av att han såg på livets orättvisor. Och jag tänker att det kanske är ett ord som vi kan behöva i Sverige idag. Och var man än bor. Han skrev så här från vers 2, psalm 73. Men jag var nära att stappla med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Ty jag avundades de övermodiga. När jag såg att det gick de ogudaktiga väl. Och i vers 12 fortsätter vi. Så är det med de ogudaktiga. Det går alltid väl för dem och deras rikedom växer. Kan också översättas. De har framgång i världen. Men förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde i oskuld mina händer. Jag blev plågad hela dagen. Var morgon blev jag tuktad. Om jag hade sagt, så vill jag tala, ja, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig allt för svårt. Till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går den till slut. Ja, vi vet att det är så. Kortsiktigt kan det verka meningslöst ibland att leva ärligt och rätt. De som fuskar och utnyttjar på falska grunder tycks tjäna på det och kommer undan många gånger. Kortsiktigt kan det verka meningslöst att leva ett rättfärdigt liv för Herren. När lögnen uppmuntras och sanningen slås till marken, som profeten Daniel uttrycker i Daniel 8:12. Det beskriver han den sista antikristna tiden, då en global plan ses som räddningen och evangeliet tystas och förkastas av mängden. Och det läser vi om i Uppenbarelseboken 13, om vilddjuren som det bildligt kallas. Kortsiktigt kan, om ni förstår bilden, Assyriens väldiga ström eller Eufrats väldiga ström verka så mycket starkare än Siloams fridsamma vatten. Men så fortsätter Asaf. I vers 20 läser vi: liksom drömmen är borta när man vaknar, skall du, Herre, förakta dem som skuggbilder när du griper in. Det finns en annan översättning enligt grundtexten. När du griper in ska du förakta deras avbild, kan det översättas. Och det här är samma ord som står om Uppenbarelseboken 13, där om vilddjurets bild, som alla kommer att följa och tillbe som inte tillhör lammet i ändens tid. Rent bildligt så tror jag att det är en bilden av syndens människa det handlar om, som sen kan få en representativ bild rent bokstavligt och fysiskt. Och så fortsätter Asaf: när mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur var jag inför dig, men jag är alltid hos dig. Eller: jag stannar, jag förblir alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand, du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Eller annan översättning: tar sedan emot mig till härligheten. Vem har jag i himlen utom dig, utropar Asaf när han får klarsyn och ser längre än det här kortas perspektivet och ser i Guds ljus. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Amen.
Amen. Mänsklig kraft eller kötslig kraft, det kan vara starkt och se framgångsrikt ut. Men vad blir slutet? Det var det Asa fick se. Hur det går till slut. Ja, vi åldras och dör och kroppen bryts ner. Men Guds ord och Guds kraft, trons kraft, den består genom allt. Ända in i evigheten. Och Paulus skriver det: även om vår yttre människa bryts ner, så förnyas vår inre människa dag efter dag. Så när vi och om vi känner oss kraftlösa, då går vi till Jesus och så ber vi om förnyelse. Och vi ber om ny kraft, och det får vi göra också idag om vi behöver det. Och om vi känner att vi inte har kanske det stora behovet, då kan vi tacka för trons kraft idag. Tacka Herren för hans kraft i våra liv. Amen.